Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code program.
Någonting som känns lika känsligt som att fråga en kvinna om hon är gravid.
Ja.
Är att fråga dig, hur är du fatt egentligen?
Tänker du på att jag inte har någon mustasch längre?
Vad hände där?
Jag fick inte behålla den. Jag försökte odla mustasch långsamt genom att millimeter för millimeter kapa resten av skägget. Så att det kröp tillbaka in i ansiktet, men väldigt långsamt. Så att mustaschen liksom bara skulle uppenbara sig.
Jungfrufödsel för mustasch på något sätt. Ja, men det blev inget.
Ja, men den var ju där några dagar.
Mm.
Vi var i Karlskrona. Jag skulle bli intervjuad i lokaltidningen, Sydöstran.
Mm.
Och då sa Lisa att nu räcker det.
Nej!
Inte i min gamla hemstad att du kommer hem hit och har mustasch.
Där går gränsen. Jag förstår henne.
Så att jag får väl börja om.
Mm.
Men nu är allt skägg borta. För att jag kunde ju inte växa tillbaka ut skägget på en dag.
En förlust för ditt kön.
Ja, nu ser jag för jävla trädligt.
Men det är något annat jag skulle vilja ta upp med dig. Som jag vet ytterst lite om. Jag fick en fråga från en lyssnare. Läs första meningen här.
André... Är det jag då? Lite fesa. Det gör inget. Infiltrerade Kinberg Batra.
Vad har hänt?
Det är inte helt osant.
Vad är det som har hänt?
Jag blev ju inbjuden på sån här länsmiddag.
Mm?
Jag har en rubrik här från tv4.se.
Okej.
Okay. Vill du läsa den?
Ny kritik mot Kinberg Batra efter, citat, överdådig vårmiddag med kändisar i bild. David Batra har släppt på flugan. Lös stil. Bredvid honom står en man helt utan fluga och slips, men i kostym.
Även utan mustasch.
Det är Andre Walden.
Alltså, om vi bara då ska uppdatera lyssnarna som inte hängt med, så befinner sig, ja, jag har inte riktigt heller hängt med, men Nej. Anna Kinberg Batra befinner sig i någon form av skandal. Hon har anställt någon på ett oegentligt sätt.
Anses det. Men just nu så pågår häftiga strider om semantik. Om det var en lapp eller om det var en annons.
Jaha, det är där de har hamnat nu.
De uppgifter vi har fått är att det var en lapp i receptionen. Stämmer inte det?
Det är en medieuppgift som har varit omkring. Jag kan förstå om folk reagerar. Det var en annons.
En annons i receptionen?
Där det står vad det är för kompetens man behöver. Nu ska justitie...
Var publicerades den annonsen? Anna Kinberg?
Det stämmer att den satt i receptionen.
Ja, det var en lapp i receptionen.
Det var en annons som sattes upp där.
Men alltså, oavsett vad som händer i den här frågan, vi har ingen aning om det, så hamnar du ändå i någon slags samband
ja,
med det här.
Jag trampade rätt in i den här skandalfesten.
För jag minns bara att du frågade mig förra veckan, borde jag ha frack?
Ja.
Och sen har jag inte hört ett ord mer.
Alltså det är ju en lite märklig rubrik här på fyran. Alltså ny kritik mot Kinberg Batra efter överdåd i vårmiddag med kändisar. Ah. För att det tillhör landshövdingens uppdrag. Uppgifter att bjuda in människor i länet på länsmiddagar 2 gånger om året. Mm. Kanske fler.
Det hör till deras jobb.
Ja, det är deras arbetsbeskrivning. Mm. Så hon har ju då hamnat i en storm för att hon inte har skött sitt jobb.
Anses.
Och nu försökte TV4 då gå på henne för att hon har skött sitt jobb.
Hon borde få beröm.
Jag tycker det är så roligt att det står vårmiddag med kändisar.
Ja, ja.
För jag tror inte att den här middagen var så kändes det. Det var väl kanske 55 pers på den här middagen och jag kände väl igen omkring 5 personer.
Kan det vara att någon praktikant på TV4-nyheterna trodde att du var Sigge Eklund?
Ja, det har ju hänt förut. Ja, men det var ju mest entreprenörer på den här festen. Sådana, jag känner inte igen någon. Och ambassadörer från grannländerna. Mm. Och präster var det flera stycken. Jag satt bredvid en präst. På min högra sida. Vem är min bordsdam? Är det vänster eller höger sida?
Ingen aning.
Jag visste inte det, så att jag pratade ju lika mycket med båda.
Du kommer brinna upp om du går in i en kyrka efter det här.
Ja, förmodligen. Ja, det fanns väl egentligen bara en kändis på den där festen och det var ju David Batra.
Mm.
Och det är inte så konstigt, för han bor ju i huset.
Ja.
Det är ju Anna Kinberg Batras man.
Det var väl honom de syftade på i rubriken?
Ja, han är ju på bilden.
Ja.
Ja, men jag hamnade bredvid Ebba Witt-Brattström.
Oh, stort!
Professor Ebba Witt-Brattström. Oh, är det en kändis?
Ja, gud ja. Inte minst för att hon har ju, alltså hon har varit känd i decennier för att hon är en sån stridbar, oförutsägbar röst i debatten. Dyker upp och har kraftiga åsikter. Hon och jag var med i Muren tillsammans en gång i tiden.
Ja, det här frågesportprogrammet.
Ja, väldigt speciellt. Varannan fråga handlade om TikTok. Och jag hade kultur. Tack Aha. för min tid i Muren, var det jag hälsat till dem.
Du hade inte järnkoll på TikTok.
Framförallt var det inte min uppgift. Men, är du lite rädd?
Hon har ett sätt. Ett kvitto på hennes rivighet var väl att hon sjöng en snapsvisa medan vi väntade på förrätten.
Mäktigt.
Torr sjöng en snapsvisa. Det är ingen snaps på länsmiddagar. Men hon ville bara lätta upp stämningen. Hon är ju ganska underbar att hamna vid samma bord.
Exakt. Underbart beteende.
Hon är ju också lite svårimponerad, eller hur?
Mm.
Hon har ju ett kärvt sätt. Och jag tycker det är kul då, TV4 skrev överdådig middag i den där rubriken.
Mm.
För jag vill minnas att Ebba Witt-Brattström, som då har varit på flera såna här länsmiddagar förut, fnös lite åt underdådet. Alltså, när förrätten serverades lutade hon sig in i min komfortzon och sa, ja, nu är det sparkrav. Ja, i den där TV4-artikeln så fanns ju listat hela menyn.
Mm.
Offentliga handlingar då, antar jag. Och det dyraste vinet som serverades på middagen var ett vin som kostade 167 kronor i flaskan. Är det överdådigt?
Underdådigt. Sparkrav på både meny och kändisar.
Jag säger inte att Anna Kinberg Batra inte har gjort fel när det gäller den här alltså ursprungsskandalen. Men det känns som att fyran drog lite i den här rubriken. Jag vill inte lämna den här middagen riktigt än.
Nej.
Att jag hamnade i ett samtal med Ebba Witt-Brattström om curlingföräldrar.
Underbart.
Jag är ju curlingförälder.
Du är curlingföräldern.
Fördärvat mina barn har gjort.
Mm.
Och hon har varit en curlingförälder. Det medgav hon. I höjd med förrätten. Men hon är det inte längre.
Hon dyrkar ju sin son, ja.
Ja, men att dyrka och curla är inte samma sak.
Mm.
Ja, hon inskärpte att hon inte är curlingförälder längre.
Nej.
Alltså att hennes fyra söner får klara sig bäst de vill. Men senare på kvällen, i höjd med huvudrätten, något djur av något slag, så började vi prata om döden.
Aha.
Jag tror att det var då prästen på min högra sida. Nu har Erik berättat här i mitt öra att det är kvinnan på höger sida som är bordsdamen.
Håll era DMs, var det Andrev sa nu.
Ja. Men jag antar att jag då i samtal med prästen kom in på det här med döden eller begravningar. Hennes arbete helt enkelt. Mycket av hennes arbete handlar ju om döden.
Mm.
Då lutade sig Ebba Witt-Brattsum in
ja.
Och berättade att hon har en väldigt tydlig bild av hur hennes begravning ska se ut. Hon har skrivit manus till sin egen begravning.
Ja!
Har du hört det?
Nej, men det här är ju en rörelse. Men jag vill gärna höra.
Hon har alltså skrivit ett manus minut för minut. Hon litar alltså inte på att hennes söner är förmögna att orkestrera en begravning.
Mm.
Som håller den nivå hon väntar sig.
Det är liksom föreningen av curlingförälder och dödsångest här.
Ja, det är ju roligt då att hon sa att hon inte är curlingförälder längre. Alltså hon har inga planer på att dö.
Mm.
Hon är 70, räknar med att bli 90. Men när det är dags så ska det gå rätt till. Och så berättar hon då om ett körschema som är 2 timmar långt. Det ska vara Bach. Det ska vara sånger och Jösses flickor, ja. Musikalen. Det ska vara det ena med det andra. Hon räknade upp rätt mycket som jag har förträngt. Men det anmärkningsvärda här är ju graden av curlande. Jag trodde att jag var curlingförälder. Men det här är ju en helt ny nivå.
Mm. Underlätta för dig, eller underlätta för barnen även efter döden. Det finns ju den här dödsstädningen.
Ja, det är också en sorts curlande, att man ska bespara sina efterlevande städandet.
Jane Magnusson och mamman Margareta Magnusson har ju då salufört Svenska döstädningen. Dels då boken som finns på svenska och engelska och sådär. Och sen också blev en serie gjord av Amy Poehler och folk som jobbar med det.
Jaha, det här är miss.
Hon ses vara ett svenskt koncept i omvärlden.
Kan man skriva en hel bok om det?
Ja.
Det känns ju som att det är en 3-sidig manual och sen är man klar. I och för sig, om Ebba Witt-Brattström kan skriva ett 2 timmar långt manus om sin begravning,
ja,
så går det väl att skriva en bok om dödsstädande. Ja, men jag tyckte det var kul, för det är väl den slutgiltiga curlingen. One curl to curl them all.
Det finns ju också folk som har börjat ha living funerals. Är du bekant med det?
Ja, man anordnar en sorts fest medan man ännu lever.
I attended my own send-off. How living funerals are changing the way we deal with death. Att då få vara med, man ligger där levande i kistan och får höra alla tal. Och se Bach och vad det är för någonting spelas.
Det är någonting med det här individsamhället. Att vi hela tiden ska sätta oss själva i centrum. Begravningen är ju inte till för oss.
Nej, och också vårda ens varumärke och eftermäle genom att konstruera begravningen ju. Att det blir att man sätter tonen för vem man var och hur man ska minnas.
Ja.
Roligt.
Det vill jag nog i och för sig göra själv också.
Mm, där har du det.
Det vill man ha lite koll på. Ja, jag tyckte det var skönt att de berättade det här. För då slapp jag känna mig så curly. Men om jag känner mig själv rätt. Jag har ju jobbat som chef ibland. Och jag är ju en mardröm att ha som chef. Det här har vi pratat om innan. Att du är också en mardröm att ha som chef. Du väntar tills alla har gått hem. Och sen gör du om deras arbete.
Men det här är varför du aldrig har låtit dina pojkar knyta en sopsäck heller.
Jag gör ju det bättre.
Det får man ju inte säga egentligen, men varför ser du så trött ut?
Jag gick upp 5 i morse
för
att ta ett flyg hem från Luleå.
Mm.
Jag var där och gjorde 2 författarsamtal i Luleå och Piteå.
Okay.
Det var trevligt, men det hände ju inte så mycket där. Jag mässade faktiskt Mikael Yvesand, författaren, på vägen dit.
Som har skrivit Häng City.
Just det, som du äger men inte har läst.
Jag äger som en slags mecenat. Men jag ska också läsa den.
Ja, avunda sig. Tänk att ha den oläst.
Ja, men folk säger det. Det känns bra.
Otrolig roman.
Mm.
Han är uppväxt i Luleå. Och Häng City handlar ju om att växa upp i Luleå.
Mm.
Jag mest har en fråga. Vad måste jag se när jag är i Luleå? Då svarar han att den stora fördelen med Luleå är att man inte behöver se Luleå. Mm. Det finns inget att se. Så att du kan således bara slappna av och vara dig själv.
Mm.
Det var roligt.
Det är ju en tagline om inte annat.
Det enda poddkompatibla som hände mig i Norrland, det var väl en oväntad replik i taxin från Luleå till Piteå.
Mm.
Jag var ute och åkte i vildmarken, off-grid. Så att säga. Taxichauffören var en man i 60-årsåldern. Jag kan väl medge att jag vid första anblicken han odlade en del förutfattade meningar om hur det skulle låta när han väl öppnade munnen.
Jag misstänker att du inte antog att han hade läst din bok.
Nej, nej, det antog jag att han inte hade gjort. Jag antog också att han då i egenskap av Norrlands taxichaufför på tröskeln till pensionen inte skulle säga så mycket mer än så att säga.
Men ut kom det.
Han hade ett munläder.
Underbart ord.
Han pratade på hela vägen till Pite. Jag pratade ju också. Uppmuntrad. Piggade upp att han bröt varumärket norrländsk man.
Ja, men ska vi ta in honom här? Om det är någon som du liksom chattrar igång av.
Möjligen.
Ja.
Jag passar på att dra den här historien om när jag var i Piteå för 2 vintrar sedan och körde sönder Lisas svågers snöskoter. Han hade haft den här snöskoten i 20 år, dragit hem ved från skogen och sånt med den. Så kom det en stockholmare och satte sig på den och 20 sekunder senare så var den sönder.
Men så det är någonting du säger för att gå hem i de trakterna?
Jag visste att han skulle gilla
exakt.
Den storyn.
Exakt, du gör ner dig själv. Ja.
Jag knäckte styrstaget efter 20 sekunder. Det går inte att laga.
Nej.
Den var förlorad. Men det gillade han. Taxichauffören alltså. Inte min sambos svåger. Han var bekymrad över det. Han undrade väl då vad jag, denna snörskoterförstörande stockholmare, skulle till Piteå och göra igen. Ensam den här gången då. Och då förklarade jag att jag är författare. Att jag skulle på ett författarsamtal. Och då sa han, du har det bra du. Reser och ser världen.
Ja, jättefint ju.
Ja, han hade inte fel.
Nej!
Men jag sa ju också som det var till honom att jag tycker inte om att vara borta från barnen så mycket.
Mm.
Och så började vi prata om barn. Och han berättade att han alltid har varit egenföretagare. Eller egenföretagare.
Du kom hem med en väldig imitationslust.
Ja, en väldig lust att dra 2+ imitationer av norrländska. Ja, men han hade under tiden som förälder missat mycket av sina barn. Han sa att han ofta tänker på det. Att det först nu har gått upp för honom. Jag skulle varit där. Så.
Nej.
Ja, men han förklarade då att han tidigt hade skilt sig från barnens mamma.
Mm.
Och att det var typiskt honom. Att han egentligen aldrig hade haft några långa förhållanden.
Mm.
Bara korta förhållanden. Och redan här började jag väl undra om jag verkligen hade hamnat i Norrland. Alltså att varumärket tillknäppt norrländsk man var i gungning.
Ja, att de ska vara stoiska, uthärda även dåliga relationer.
Ja, och framförallt inte prata om det med en främling i en taxi.
Läskiga känslor, ja.
Ja, det känns otypiskt. Men det hade inte gungat färdigt, för nu började han resonera kring varför han aldrig lyckats stanna i ett förhållande.
Mm.
Och det här måste sägas på norrländska. Även om det då blir en 2+ imitation.
Ja, nu åker vi.
Alltså sa han så här. Ja, det är väl det här med tilliten då. Jag har alltid haft så svårt med den. Jag stöter bort människor. Eftersom jag kan som inte tro på att de tycker om mig.
Otrolig stund ju.
Alltså jag blev helt tagen.
Mm.
Det var fint.
Mm.
Men är det också ett tecken på att terapisamhället har gått för långt?
Nej, men,
ska man inte kunna ta en taxi mellan Luleå och Piteå utan att hamna i någon sorts Kai Pollack-manus?
Men alltså, det här är så spännande, för du tycker att det är för långt för att det blev intimt, eller?
Ja, men det kan inte finnas tillknäppt kvar då. Om en norrländsk taxichaufför på tröskeln till pensionen berättar om en så djup insikt om livet för en främling.
För att du sa att du är författare så antog han att du är ute och skvalpar runt efter material. Och här sitter du och äser ur i content.
Och
så han visste exakt vad han gjorde.
Nej, terapisamhället kanske inte har gått för långt. För jag tyckte förbehållslöst om den här människan.
Mm.
Det var en fin stund.
Mm. Hur står det till med ditt emotionella kapital? Sysslar du mycket med emotionellt arbete?
Jag tror att svaret är nej.
Men du känner till det begreppet. Det finns ju många sådana amerikaniserade begrepp. Emotional labor är ett sånt.
Ja, det här man brukar prata om att kvinnor får jobba för mycket med emotional labor för att de får sköta det arbetet själva i hemmet.
Ja, allt ifrån att planera kring barnens vänskapskretsar och kalas och liknande, också den egna typ släktkretsen, vänskapskretsen, är projektledare för att upprätthålla alla sociala relationer och då kärleksrelationen, om det finns en sån.
Ja, men nu vet jag vad du menar.
Mm. Så var hamnar du på skalan?
Hur ser skalan ut?
Jag veta.
Låt mig säga att det är inte jag som är chef över det här i mitt hem.
Nej, du är chef över soppåsarna.
Mm.
Du ser. Så någon annan planerar träffarna med släkten och att höras med föräldrar och sådär.
Jag sköter ju mycket av markservicen. Den som inte kräver någon tanke egentligen.
Mm.
Alltså disk, tvätta, städa, dammsuga, knyta soppåsar och så vidare. Men det är ju sånt som alltså rent fysiskt är ett arbete, men det är då inte mentalt betungande egentligen.
Mm.
Det är nästan tvärtom något som tillåter en att gå runt och tänka på saker medan man gör. Så man är ju fri när man dammsuger.
Mm.
På ett sätt som man naturligtvis inte är när man planerar för barnens kalas eller motsvarande.
Mm. För jag var ju äntligen och såg då Ada Berger och Liv Strömqvists senaste föreställning vid namn Liv och död Strömqvist. Har du hört någonting om den?
Ja, jag har framförallt sett den här affischen.
Jaha.
Som är så snygg.
Okej.
Okay. Där Liv Strömqvist sitter i någon biskopshatt, va?
Påveaktig. Den här föreställningen då är inte baserad på en tidigare bok, till skillnad från de andra. Liv Strömqvist tänker på dig, tänker på sig, tänker på sitt.
Mm.
Den sista finns nog inte. Men jag kom in där i salen och trivdes från första stund. Nej, men jag frågade dig om emotionellt arbete, för att det är en av de sakerna som kom upp under föreställningen. Och vid ett tillfälle så spelar då Johan Ulveson en man som är rikast i världen på emotionellt kapital. Han har lyckats ackumulera ett berg av emotionellt kapital för att han aldrig ger av sig själv till någon eller bryr sig om någon, tar in någon annans fördärv på något sätt.
Han är en sorts emotionellt kapitalkrösus.
Ja! Det var en sån rolig bild tycker jag. Det är alltså en rad skådespelare som kliver in i olika scener och testar olika tankar, olika samtida fenomen, och den blir otroligt angelägen.
Jag blev vald till Sveriges kvinnligaste komiker också.
Och där på SÖS så sa de väl att din bröstmjölk var den mest näringstäta som de hade uppmätt på 25 år.
Och så en Oscar på det.
Mm. Ja, det var två, va?
Två, bästa skådespelare och bästa ljus. Ljuset var bara en slump, jag bara lekte runt lite med några lampor en dag.
Oh yes. Och Polarpriset.
Ja, och jag är inte ens musiker, jag är bara otroligt musikalisk.
Och årets kock.
Ja, jag visste inte ens att det var en tävling, jag började laga lite mat.
Och sen nu är det ju en staty av dig borta på Sergels torg.
Mm, och likadana statyer finns i alla huvudstäder i alla länder i hela EU. Och trots detta så gick jag omkring med känslan, är detta allt?
Här ser vi då Sanna Sundqvist återigen i sitt esse när hon har det här fantastiska materialet från Liv Strömqvist och Ada Berger, men också i regi av Ada Berger, material hon förtjänar. Här kommer vi in i det avpolitiserade, självupptagna samhället där vi kanske har börjat röra oss ifrån karriärismen till viss del, som ett nav, till vad då tror du utifrån det här klippet du såg?
Meningen kanske?
Mm. Och det handlar alltså om vår tids profeter. De som vräker ur sig absoluta budskap om hur vi ska leva. Man ska stå och jobba varje dag för att det är bra för blodfetterna eller liknande. Att folk har så kompletta koncept helt enkelt. Och det här kanske är folk som du också har nåtts av i flöden eller ute på uppdrag.
Anders Hansen Sverige på något sätt.
Okay, ja. Ja, enkla sanningar kommer ju han med verkligen.
Mm.
Ja. Och jag tror att det är otroligt trösterikt och inte helt att förakta. Men det som jag tar med mig allra mest från föreställningen, förutom att vi skrattade fruktansvärt, och att jag flera gånger såg mig om i rummet och såg folk liksom torka tårar av skratt. Det är alltså, jag är så lycklig att jag hann få gå på den. Men det viktigaste här är att man tar med sig att nu kan även sårbarhet vändas till en intäktskälla. Från den här überkarriärismen, übermensch, till vända motgång till framgång, saga, åldern.
Sommarpratsamhället.
Från att skryta med exakt hur framgångsrik och effektiv man är, till att skryta med exakt hur snabbt efter kraschen man var på topp igen. Kan du se hur det här kan skapa något som jag vill kalla självhjälpsstress?
Oh ja. Det finns något intressant i att vi pratar väldigt mycket om trauman och misslyckanden och motgångar i radio och tv och poddar för den delen. Men vi pratar ju bara om det när historien slutar med att man har vänt nederlaget till framgång, så att säga. Alltså det, vi sitter ju aldrig någon i TV4s morgonsoffa och berättar om en motgång och sen är det bara slut där.
Det var ju någonting rätt spektakulärt utöver det självklart dramatiska i stunden. En David Richard, artisten, kollapsade på Allsång på Skansen.
Ja, och det här var väl ett brott mot den logiken som han borde ha följt. Han hade ju redan kollapsat en gång, va? I Gills veranda i TV. Alltså enligt medialogiken, eller det här sommarpratssamhället-logiken, så skulle han väl då ha övervunnit sina svårigheter och ställt sig på en scen.
Det är underbart med människor som är i sina sår och inte har självklara sanningar, men vi behöver ju också de sanningarna. Så återigen, det är inte att förakta. Det är mycket nu också om lite Jinder i medier.
Ja.
Jag likar allt febrilt. Jag tycker hon också bryter mot en logik, delvis. Men jag tror också delvis är redan på andra sidan på något sätt. Det var ju ett tag sedan hon berättade att hon har skaffat ett dayjob, vilket de flesta liksom, musiker och artister ändå har eller har haft.
Ja, att hon gav upp någonstans drömmen om att kunna leva på musiken.
Nej, men kanske har behövt revidera den. Du har ju varit med i band. Hade du förväntningar att du skulle kunna leva på det?
Förväntningar är fel ord, men man har ju den drömmen. Det är väl hela poängen med att ha ett band. Man drömmer om att det ska bli något stort ändå. Mm. Och då, i det måste man ju få vara lite verklighetsoförankrad. Så att säga. Annars finns det ju ingen poäng med det. Men jag tyckte hon hade fina poäng i den texten. Det ska ju sägas om Little Jinder att hon skriver förbannat.
Väldigt bra, alltid gjort.
Möjligen Sveriges bästa kolumnist.
Jag tycker det är lite störigt att folk är förundrade över det. Hon har skrivit alla låttexter själv också.
Ja.
Varför skulle hon inte vara en fantastisk skribent?
Det kan ju straffas när man liksom inte blir vid sin läst. Man byter skrå. Det kan ju bli dålig stämning.
Lilla byn som är Sverige.
Ja,
absolut.
Lilla byn Sverige brukar inte acceptera det.
Nej, gud nej.
Men det har hon ju överlevt.
Men nu berättar hon i olika intervjuer att hon gjorde ett tydligt beslut någon gång när hon fick barn för kanske 4 år sedan. Att sluta behöva sälja sin själ, sitt innersta, sitt privatliv för att kunna försörja sig som artist.
Hon ville inte behöva sitta i något TV4-program och äta och prata om sina trauman.
Till exempel. Jag tycker den här föreställningen satte också fingret på att vi lever i en tid där man ska då vara den här sårbara personen, men att också göra någonting optimistiskt och hoppfullt även av det, även av svårigheter. Så du var inne på, det är aldrig någon som är i det som är föreläsare.
Det finns ju något väldigt provocerande i att mönstret blir så tydligt och att det är det enda accepterade mönstret. Å andra sidan så blir det kanske lite märkligt om det satt människor som var på botten i TV. Då säger Anna Brolin på TV4 så här, nu har du hittat hem, eller nu har du hittat styrkan. Nej, allt är piss.
Men det är ju inte att förakta de här coacherna. De har ju oförnekligen en effekt som får folk att söka sig till dem. Och det finns en som jag är fruktansvärt svag för, som du kanske har sett.
Det var en tid i mitt liv, du hade en massa hjärnspöke. Du var som en torktumlare där uppe, precis. Det var jobbigt. Du vet vad jag gjorde? Jag skickade de här hjärnspökena bara rätt upp i krysset bara, precis.
Det är ju en perfekt sketch över coachsamhället.
Ja, men det funkar. Jag känner mig upplyft. Jag ser att du är upplyft.
Ja, det är inte tråkigt.
Det är inte tråkigt. Men med den här då pjäsen, den här föreställningen, färsk i minnet och i kroppen, att bara med sig det här med samhällets ständiga krav på potential och kravfyllt även privat, att vara en god värdinna, vän, partner, verka ha det här underbara livet. Och också då ligger ju i grunden till allt det där, att man inte jobbar allt för mycket, men man har ändå ett ganska bra jobb.
Ja, det är ganska svårbalanserat då.
Ja, det tycker jag. Då var jag på en drink hos en vän och det var många där som hade jobbat i närliggande branscher till min egen utsugarbransch de senaste 10-15 åren. Alla personer här hade vid någon punkt kraschat eller varit nära på grund av arbetsplatser som skor sig på unga ambitiösa människor att slita och slänga. Alltså trasmatteanställda.
Ja.
Mm. Bara slita ner dem till fibrerna, fibernivå. Och sen kalla in nästa trasmatta. Och vi alla kuttrade åt hur vi har levt innan. En och annan nytrasad hjärna i rummet kunde ändå få le lite åt det. Så berättade en tjej att hon går på andningskurser numera. Hon går och andas i ett rum med folk. Kostar 500 spänn per gång.
Jag är inte förvånad någonstans.
Hon sa det lite som att hon hånade sig själv. Men då sa jag att whatever floats your boat. Alltså om det är det som är trösterikt för dig och får det att fungera någorlunda, då ger du någon 500 spänn för att andas i ett rum med andra människor.
Ja, men lär hon sig inte efter första besöket hur man gör, sen kan hon gå in i ett rum hemma och andas istället.
Jag tror att också gemenskapen. Och jag tror att den där tidigare jobba 12 timmar om dagen, livsstilen, aldrig tar tid för sig själv, sitt faktiska liv och fysiska mående, bara har bytt skepnad. För då berättade hon att nu på arbetsplatserna så är kravet istället utbytt mot att man tar tid för wellness. Att det blivit en öppen press på arbetsplatser. Att när man kanske hade behövt mer stöttning i form av avlastning, handledning från cheferna och så vidare, så får man bara höra, men har du gjort ditt breathwork den här veckan?
Ja, just det. Istället för att höja lönen för sjuksköterskor kan man skicka in dem i ett rum där de får andas i grupp. Och så får den som lär dem andas i grupp 80 000 på faktura. Och så slipper man höja sjuksköterskornas lön.
Så från parollen av Peter Tillberg, blir du lönsam, lille vän. Har du gjort ditt breathwork, lille vän?
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Den i särklass värsta intervju jag gjorde när jag släppte den där romanen i höstas, det var när jag skulle vara med i Nyhetsmorgon. Jag tackade ja till alla intervjuer när romanen släpptes, för det är ju lika bra. Man får ju bara en chans liksom. Man måste ju sälja den där romanen.
Det är ett levebröd.
Ja, så tackade jag ja till TV4. Fast jag hade liksom på känn att det är inte riktigt min lägereld kanske. Eftersom jag vet ju precis hur TV4 fungerar egentligen. Ja, och jag fick lite onda aningar redan när jag satt i logen. Det är som ett litet fikarum där man äter frukost tillsammans med de andra gästerna, de som ska in i sändning. Ja, men då satt jag där och åt frukost. Man har fått sitt smink. Och så är det gästen innan mig, en kvinna som då sitter och äter frukost, och sen försvinner hon in i en studio. Och så finns det den här monitorn där du ser sändningen. Och då ser den här, när de kommer tillbaka från reklamen, och så sitter programledarna där med den här kvinnan som nyss satt ute i fikarummet. Och så vänder de sig till henne och säger: Arja, du var 60 år när du fick ditt livs första orgasm. Och då kände jag kände bara en köld komma med mig. Vad gör jag i Nyhetsmorgon? TV4 är ju någonstans destillatet av traumasamhället, va? Och all dramaturgi i TV4, eller TV4 Nyhetsmorgon framförallt, handlar ju om att människor ska ha övervunnit olika saker. Och alla artister som kommer dit har släppt sin nya svåra skiva och sånt där. De kommer ju bara vilja prata om: du hade en tuff barndom och nu har du övervunnit det. Och nu har du kommit ut på andra sidan. Jag var ju bara där som en traumagäst. Mm. Alltså jag var ju bara ett case. Någon som har haft det svårt och nu har kommit ut på andra sidan.
Varför var det en low för dig?
Jag mådde ju överhuvudtaget skit eftersom jag precis hade släppt en roman. Vi kan vänta på recensioner.
Men du och jag sågs ju när den första recensionen hade släppts lite tidigt, innan embargo. Och då var ju du helt övertygad om att det kommer aldrig bli någonting med den här boken. Alla kommer pissa på den året ut.
Ja, då mådde jag dåligt.
Du var ganska extrem.
När Andres lockade hånat
romanen. Jag undrade om du skulle säga.
Han hånade romanen i ETC. Ja, du minns hur jag mådde. Vi möttes då.
Och då var jag så...
Vi fikade väl då, va?
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Jag satt väl möjligen och berättade att jag hade planer på att köpa spritflaskor och sätta rosetter på och ställa utanför Anders Lockos dörr, eftersom han då är tillnyktrad alkoholist.
Men gud!
Kommer du inte ihåg det? Du tyckte det var en jättebra idé.
Du säger det här i micken.
Jag var på en jävligt mörk plats.
Men exakt, och...
Förlåt Anders Locko, jag skulle aldrig göra det på riktigt.
Nej.
Men jag tänkte sådana tankar.
Men då undrar jag faktiskt lite, när märker du att din hjärna börjar ge med sig då? Att den är övertrasserad av oro, stress, intryck?
Det är väl ofta att man vaknar tidigare och tidigare på morgonen. Alltså att man, man kanske vaknar vid 5.
Jag jobbar en timme då?
Ja, jag jobbar en timme. Det är ju ett varningstecken.
Ja, ja.
Jag har ju aldrig problem att sova. Jag kan ju somna var som helst. Och sova igenom vad som helst, om jag mår okej. När till och med jag får problem att sova, då är det fara.
Nu skrattar vi lite, men då ska jag faktiskt gå emot den här logiken. Eller jag kanske inte är på min värsta plats just nu, men jag är ju fortfarande någorlunda i det. Och det är så skamfyllt att prata om för någon som jag, som har prestationsbaserad självkänsla och liksom levt på att bara prestera i 35 år. Att plötsligt vara så att man också är en organsäck.
Köttkaross.
En biologisk varelse någonstans. Och det har jag ju förnekat i så många år. Och jobbat på med usla förutsättningar. Och jag tänkte prata lite om en bok jag har läst också. Som heter Stacken.
Ja, Annika Norlin.
Ja, och att det bidrog till ett definitivt före och efter som uppstod i kanske höstas. Att fram till dess var jag bara medveten om det. Men det kanske var då jag faktiskt ändrade uppfattning av det. Att det inte bara var så att jag var dålig, utan att det kanske är någonting annat som inte stämmer.
Ja, den här romanen gjorde något med din insida.
Mm. Det var en scen som gjorde tydligt att det är någonting mer grundläggande som är lite knas. Jag träffade ju på en branschbekant en ovanligt stressig vecka. Så som ovanligt stressiga veckor har varit ovanligt stressiga i 10 år för mig. Jag stod vid en food court och så sa jag så, nej men hej! Och så dansade jag den där dansen när jag försöker vinna tid för att försöka hinna minnas vad hon heter under samtalets gång.
Och minnas vem hon är.
Mm. Vad är det för namn jag inte hittar? Det är någonting med politik. Alltså vad är det för namn? Så kom jag på namnet. För det var mitt namn.
Ja, det var Parisa Liljestrand.
Höglund.
Ja.
Ja. Jag sa inte det här till henne för jag tycker det var ganska skamfyllt. Men... Då skrattade jag lite om det när jag kom hem till min kille. Men han skrattade inte tillbaka. Han såg bara orolig ut.
Ja, ah, han såg varningstecknet.
Jag har ju alltid berättat sådana här saker för vänner. Men bara fått skratt tillbaka. Tokigt. Men nu istället bemöts man med oro. Och så här faktisk omtanke. Att man är så, det är inte normalt då med andra ord. För att min kille jobbar ju inte i de här perversa branscherna. Som du och jag jobbar i. Nej, men så när jag har varit då en trasmatta och känt mig ständigt dränerad och aldrig accepterad ändå. Att man liksom hela tiden kämpar på och presterar men aldrig kommer någonstans. Det kommer aldrig någon kvitton på alla ens insatser.
Nå, ja.
Vadå?
Vadå? Får du inga kvitton på dina insatser?
Då menar jag alltså att jag inte har något uppbyggt förtroendekapital eller liksom pågående löpande relation med mina uppdragsgivare. Man är alltid lite på nåder. Och då läste jag i DN nyligen en intervju med SVTs nya vice vd, Ann Lagerkrantz.
Ja.
Hon har varit chef för nyhetsdivisionen i många, många år. Och det var så många speciella säg i den här. Jag vill bara att ni ska introduceras i en tankevärld innan jag berättar om Stacken. Ann Lagerkrantz säger att hon arbetar varje dag, även på helgerna. Så har det varit nästan alltid. Jag har inget behov av hobbyer eller att göra festliga saker på fritiden.
Nej, men det kanske hon inte har.
Nej.
Jag kan inte påstå att jag heller har några behov av att göra festliga saker på fritiden.
Men du är ju inte heller chef.
Nej.
Och du säger inte det här som chef i en publikintervju.
Nej.
Någonstans så hoppas jag, eller drömmer om att det ska bli lika opassande som att röka som gravid.
Att säga att man jobbar jämt.
Ja.
Att det ska bli fult?
Ja.
Ja, det skulle vara skönt.
Jag tror det behövs.
För det är ju något också väldigt beskäftigt med människor som jobbar jämt.
Nej, men jag respekterar att det är säkert så för Ann Lagerkrantz, men med tanke på
men
hur folk...
Men du säger ju ganska ofta att du jobbar jämt också.
Ja, men jag har ju gjort det. Alltså jag har verkligen gjort det. Jag har prioriterat bort allt annat för att vara en arbetande person. Och nu läser jag ju det här med andra ögon. Nu läser jag ju det här som ett sjukdomssymptom. Jag vet ju hur många som läser det där och känner sig otillräckliga. Och inte som jag, att man önskar att alla ska tycka att det där är ja, men opassande. Men då har jag läst och förälskat mig i Annika Norlins debutroman Stacken.
Den vann väl nyligen tidningen Vis pris för årets roman.
Det här är mitt före och efter, som var kanske sista pusselbiten. Alltså jag är ju redan politiskt upplyst. Det var bara som att den här kopplade samman det politiska med det själsliga för mig.
Du har lappar som sticker fram ur den här boken.
Alla böcker, tyvärr. Och den här hjälpte mig lite med hur jag ska navigera för att inte vara en medhjälpare till min egen utplåning genom prestationsjakt. Så här är det att Stacken är formad av olika individer, människor som av olika skäl är flyktingar från vår samtid. Och det är en kvinna i början som måste söka sig bort från vår samtid. Norlin har ju själv varit journalist i många år. Karaktären Emily i boken lever en själlös, flyktig, statusdriven, ihålig tillvaro. Låter det bekant? Och jag kände igen mig på många plågsamma sätt. Jag kommer dela med mig av ett fåtal. Så här berättar hon, Emily som alltså är frilansjournalist även i boken. Jag var alltid på väg till något tidigt möte, en intervju, ett vikariat, en månad här och där. Överallt sa de, det finns möjlighet till fast jobb lite senare, om du visar framfötterna. Så det gjorde jag. Jag visade framfötterna. Fötterna var otroligt långt fram. Och sen då när det började vända. Irritationen tänker man inte på. Man tror att den är befogad. Man fräser åt en gammal man i en rulltrappa. Han går så sakta. Man blir sur på sin syster för hon ringer och frågar hur det är. Man hinner inte prata och nu får man dåligt samvete. Hjärtklappningen fattar man inte. Dyker plötsligt upp bara, obehagskänsla i bröstet. Sömnen är värst. Man ligger och stirrar i taket och man vet att ju mindre jag sover, desto sämre kommer jag göra ifrån mig imorgon. Man är fast i sig själv, i sin egen äckliga kropp.
Jag ser på dig att det här träffar dig djupt.
Nej, men alltså jag... Det här är sida 13. Och sen är det så här, det är den här nivån. Inte en falsk observation eller mening i 400 sidor. En morgon kunde jag inte kliva upp. Jag visste att jag behövde rusa till jobbet. Jag berättade det här för kroppen, men den lyssnade inte. Du måste verkligen resa dig nu om du ska hinna, sa jag. Jag hör dig, sa kroppen, men inget hände. Jag försökte lyfta på en kroppsdel i taget. Det gick inte. Så det här är liksom hur tillvaron är innan Stacken.
Men vad är Stacken?
Det kommer vi till nu. Alltså Emily kan helt enkelt inte jobba längre. Och för mig så började det med en slags kronisk migrän. Som jag bara antog var något jag skulle medicinera bort. Och inte lyssna till. Och så här skriver hon om när hon då slutar jobba. För hon kan inte jobba. Och hur kroppen reagerar på det. Under dagarna kände jag mig ännu mer stressad. Som att frånvaron av intryck ledde till överaktivitet i min egen hjärna. För jag fick veta att man kan bli beroende av kortisol för
som
ungefär ett år sedan. Som
utsöndras när man är stressad.
Ja, jag kunde inte längre fysiskt slappna av. Det kändes som att jag hade abstinens efter heroin hemma.
Du knarkar din egen undergång.
Ja, så jag började med att trappa ner på tiden i samråd med vårdcentral. Sök upp på stört. Jobbade halvdagar, två dagar i veckan eller något sånt där, under hela våren. Det blev sakta lite bättre. Bonusmaterial från hennes erfarenheter från medievärlden. Om ologiska människokombinationer umgås är det alltid för att de tar droger ihop.
Jag har aldrig tagit droger.
Inte jag heller.
Det här kan inte jag skriva under på.
Men det vet vi. Och så då blir det så att Emily, när hon har sökt sig bort från sin samtid, den här jobbreligiösa miljön i Stockholm, så hamnar hon uppe i skogen, okänd plats, norrut. Och där stöter hon på en liten skara människor som lever i symbios på något märkligt sätt hon inte förstår. Och där kanske hennes ursprungliga journalistnyfikenhet tar över lite. Hon vill veta mer om dem och utforska det här. Och långsamt då förstår hon hur de hänger samman, hur deras vägar har, hur de har mötts i deras flykt från samtiden som förenar dem alla på olika sätt.
Tydligt vad de gör där, eller lite mer magisk realism så att säga, att de bara befinner sig i en skog.
Det är människor som har bott tillsammans i ett hus. Det började så enkelt som att det bara kom in någon och behövde bo någonstans ett tag. Det kom in ett tillgäng, de stötte på någonstans. Över 20 år utvecklades det från en slags kollektiv till någonting mycket mer fundamentalt och omvälvande. Och på slutet också något problematiskt. För liksom boken börjar i en ände av sektbeteende i någon slags karriärismådra, så slutar den också med att undersöka vad som händer med makt och roller i en liten skara människor. Alltså den är fantastisk. Det här är alltså livsverk, Annika Norlin Stacken.
Jag har förstått att den är bra. Men om du säger problematiskt på slutet, så att den följer då inte TV4 Nyhetsmorgon dramaturgin att allt blir ljust?
Inte nödvändigtvis.
Nej, det var inget jag hade förväntat mig heller.
Nej, men om man, oavsett om man liksom är ute efter en första eller sista pusselbit, om man redan är övertygad, om man skiter fullständigt i relation till arbete och syn på sig själv, det är ändå en obligatorisk läsning, Stacken, Annika Norlin. Har jag övertygat dig?
Jag var faktiskt redan övertygad.
Men låt mig tro att det var jag.
Ja.
Tack.
Etablerade ju ett nytt format förra veckan.
Ja, och med en egen snickrad vignett.
Bra var den inte.
Nej.
Men den, något hade den väl.
Karaktär.
Ska vi lyssna på den en till?
My given name is Benjamin Buford Blue. People call me...
McLovin? McLovin?
2+ vignett. Men det är alltså vignetten till smeknamnsrapporten.
Ja.
Jag tycker vi besöker den igen.
Men sist var det oerhört mörkt. Vilken skala tror du vi... närmar oss idag?
Ja, jag försökte göra lite ljusare, men det är ju roligare med mörka smeknamn.
Jag tänkte faktiskt börja med min som derailer. Jag läser ju alltid dödsannonserna i DN på morgonen. Längst bak i tidningen så är det en liten yta där hela någons liv komprimeras. Man vill visa att den här människan har funnits. Man får det på pränt så känns det mer på riktigt.
Ja, det gör man väl rätt i.
Det är jättefint, jag älskar det väldigt mycket. Och här kom då veckans favorit för mig från dödsannonserna.
Vår älskade blomman Kenneth Blomqvist.
Mm.
Ja, det var fint.
Det var jättefint. Och det är också killgrejen att han heter Blomqvist. Vad ska vi ta? Det är blomman.
Ja, jag hade ju en barndomsvän som kallades Blomma.
Mm.
Men han tyckte bara att det var ett fint ord. Han var ju adoptivbarn. Med tiden när han lärde sig svenska så ville han väl ha ett svenskt smeknamn. Och då valde han då det finaste ord han kunde hitta, och det var blomma. Jag läste en artikel om den största manhunten i Brasiliens historia.
Nu är vi i Sydamerika.
Då vet du att det blir mörkt.
Jag utgår nästan från det med dig.
Ja, den här manhunten, vad är en manhunt, vet du det?
Det är en mansjakt. Man är på jakt efter en förövare av något slag.
Ja, det är ofta någon som har begått ett fruktansvärt brott eller som har rymt.
Så O.J. Simpson gick ju bort i veckan.
Klassisk manhunt när han åker på motorvägen där. Ja, men här i Brasilien då så har det varit en manhunt. Två män rymde från en fängelse med högsta säkerhetsklass. Det är de två första som någonsin har rymt från det här fängelset. Och de var på rymmen i 51 dagar.
Mm-hmm.
I djungeln, i Amazonas. Man får väl anta att det här fängelset låg då på tröskeln till djungeln, eller kanske till och med en bit in i djungeln.
Mm.
För att de hamnade tydligen i djungeln så fort de var ute i fängelset.
Gud, vilken intressant isolering. Det är ju lite Alcatraz över det, att även om du lyckas fly byggnaden så ska du inte kunna överleva att ta dig därifrån.
Nej, då kommer det något kattdjur att ta dig i mörkret.
Exakt.
Men de fångas då efter 51 dagar, förra veckan tror jag det var, när de försökte korsa gränsen till Bolivia. Och de här två männen som hade rymt då, de heter Rogerio Mendonca, med reservation för uttalet, och Davidson Nascimento.
Halloj.
Den ena är dömd till 74 års fängelse för rån och mord. Den andra är dömd till 80 års fängelse för trafficking, rån och kidnappning.
Mm-hmm.
Men som du kanske har på känn så har de ju varsitt smeknamn.
Ja, och tyvärr förmodar jag att det har att göra med deras hemska dåd i livet.
Ja, kanske mer hur de ser ut.
Ja, men då det känns det bättre redan.
Ja, de kallas Hammerhead och Armadillo. Det är starkt. Jag vet att bildmaterial är svagt i poddar, men jag tänker ändå visa dig en bild på de här två männen. Deras mugshots.
Mm.
Och så kan du få gissa vem av dem som är Hammerhead.
Är det den som är som en klump?
Han har ju ingen nacke, så att säga. Han är ju väldigt lik. En hammarhaj på något sätt.
Mm.
Ja, han är Hammerhead och jag ger Hammerhead 4+.
Det är ju väldigt så bondskurkigt, ja.
Mm. Ja. Armadillo. Mm. Det är lite mer ett, vad säger man, ett slankare smeknamn.
Alltså det skulle
det klär någon... Armadillo att han är dömd för trafficking.
Oh, fy fan, du var tvungen att ta det dit. Jag hade precis lösgjort mig från det faktumet.
Ja, vi sitter inte här och hyllar dem. Nej. Vi pratar bara om deras smeknamn.
Ja.
Armadillo, han får 3+. Det har något. Letar man sig ner i texten, alltså den text jag läste om de här männen, i The Guardian, så får man veta att Hammerhead har ett till smeknamn. Han kallas Keruben.
Ja, men det är lite rarare.
Här är vi upp mot 5+ och nosar.
Aha.
Det är ju roligt när en hemsk människa har ett avrundat och lent smeknamn. En kerub är ju alltså en sån, vad är det, små bebisänglar som blåser i trumpeter. Va?
Mm. Bra med underhudsfett.
Mm. Man kan tänka sig att han hade då smeknamnet Keruben hemma i favelan eller var man nu kan föreställa sig att den här mannen växte upp.
Och då lär vi oss att till och med om man älskar barn så kan de bli hemska.
Ja. I texten fick jag också veta att de kröp genom en sån där ventilationstrumma när de flydde från fängelset. Som Bruce Willis i Die Hard.
Mm.
Och det har jag alltid velat göra.
Otrolig klaustrofobi.
När jag vikarierade som chef för en redaktion en gång så försökte jag införa Die Hard Friday. Mm. Alltså att alla skulle ha vitt linne och gå barfota. Det genomfördes aldrig.
Jag hoppas det.
Till skillnad från min idé likletarjakt. Har jag inte berättat det?
Nej.
Jag tog med mig hela redaktionen ut för att leta efter lik i vattnet. Alltså den lite förbjudna drömmen om att hitta ett lik.
Den lite förbjudna drömmen om att utsätta anställda människor för opassande saker som chef.
Ja, här är det möjligt att jag får vara glad att jag kom undan med det. Jag kan inte gå ut med vattnet utan att hela tiden vara lite beredd på att man ska se den där, du vet, en stor plastpåse eller en ryggtavla
ändå
som ligger i vattnet.
Utan att du någonsin har sett det här.
Jag har aldrig sett det. Och jag har ju då den här förbjudna drömmen om att vara den som hittar ett lik. Men jag känner människor som har hittat lik. Och då, historierna om det borde ju avskräcka mig. De har ju mått piss av det. Men jag är ändå lite kittlad av det. Och då tog jag med redaktionen ut. Jag skaffade dem pinnar som skulle gå och peta mig i vattnet. Och så gick vi ut med Karlbergskanalen och letade. Men vi hittade inget lik. Och det kanske var tur. Det kanske hade avslutat min anställning omedelbart.
Ja, och alla framtida anställningar.
Möjligen. Mm. Ja, men Keruben 5+. Vidare i veckans smeknamnsrapport. Jag såg ett klipp häromdagen där Donald Trump kallade Joe Biden för Crooked Joe Biden.
Jaha, är han crooked nu också?
Ja.
Han är inte bara sleepy.
Nej, just det. Han har varit inne på hans trötthet innan.
Mm.
Sleepy Joe Biden, det är ganska kul smeknamn.
Mm-hmm.
Alltså Trump har... Han har inte mycket, men han har ju en viss verbal förmåga.
Han har karisma och så har han paketeringsförmåga.
Ja.
Han vet hur man ska paketera saker.
Mm. Och därför förvånar mig lite att han gjorde en så trött manöver som att döpa om Joe Biden till Crooked Joe Biden. För han har ju redan förbrukat det smeknamnet.
Och Crooked skulle vara att man är korrupt på något sätt.
Ja, det var ju hans smeknamn på Hillary Clinton under hela den var rörelsen när han besegrade Hillary Clinton. Då var ju hon Crooked Hillary.
Mm.
Men nu recyclar han det här och det får nog bli 1+, va?
Ja.
Vi går vidare. Det har kommit till min kännedom att kung Charles kusin Lady Amelia Windsor, eller kort och gott Lady Amelia, i engelsk press har fått smeknamnet UK's most beautiful royal.
Aha.
Det är i grunden ett dåligt smeknamn, det är 8 stavelser.
Nej, men och för att det är britter och de är lite elaka så tänker jag att det är ironiskt. Jag har inte sett en bild på henne. Det är ingen egen åsikt här.
Nej, det är dock väldigt kul att du gör den kopplingen med en gång. För det var ju också det första jag tänkte.
Okej.
Okay. Alltså de menar väl inget illa. Hon är vacker, jag har sett henne på bild.
Mm.
Men det hör liksom inte hit. Hon hade ju inte behövt vara vacker för att få den titeln.
Nej.
Hur svårt kan det vara att vara UK's most beautiful royal? Tar man bort Lady Amelia ur ekvationen så kan man väl i princip sätta solglasögon på en kaktus och säga här är UK's most beautiful royal.
Är hon så pangig?
Nej, men resten av det brittiska kungahuset ser väl ut som kaktusar.
Utöver de som är i fertil ålder, misstänker jag du menar.
Nej, jag menar hela brittiska kungahuset. Aha. Alltså, är jag ute på tunn is nu?
Jag har ingen aning.
Men är det inte lite som att vinna tävlingen Englands längsta småväxta person?
Englands rakaste tänder.
Det är som att en av oss skulle vinna tävlingen podcasten Helvetets minsta näsa.
Den var bra.
Tackar. Lite svagare content i smeknamnsrapporten den här veckan,
ja,
kanske.
Ja, jag tror det.
Men jag ville mest egentligen ha en segway till en uppföljning på det där klippet jag rullade förra veckan.
Mm-hmm.
Med hamnarbetaren i Göteborg som räknar upp smeknamnen på alla sina kollegor. Ska vi lyssna på det en gång till, bara ja, så vi kommer ihåg.
Skuffelmördan, Rockolga, Porrbirger, 10-2, Skinnet, Pipas, Lammkotletten, Öland, Skit i handfatet, Råttjägaren, Sonneliston, Snoddas, Nötknäpparen, Piss i huvudet, Textilingenjören, Femöringen, Skäddegarnet, Jöken, Wellpapp, Produktig, Skuggan, Maffi, Puddingen, Nuffnuff, Spadeknick, Trampa vatten, Loffe, Snoppen, Gissa mitt jobb, Domaren, Skattelinningen, Tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas lila, Tioringen, Pinchen, Frukostklubben, Kondomen, Allan Gråtan, Dansa med mig, Spiskatten, Kocken, Gårda, Småland, Samora, Smeole, Tjorven, Tenhausen.
Nu kände jag den här gången vi lyssnade så tycker jag nog att Gissa mitt jobb är det roligaste smeknamnet.
Mm.
Hur fick han det, tror du? Såg han ut som en riktig hamnsjåare? Att han hade kanske jättelika överarmar?
Det var övertydligt, ja.
Ja, mm. Han kan inte vara något annat än en sjåare i Göteborgs.
Men det är som att se någon i dunväst på Regeringsgatan i Stockholm. Gissa mitt jobb. Det är managementkonsult.
Ja, eller börsen.
Mm.
Eller ja, då är det kviltad väst, va? Är det samma sak?
Fortsätt.
Jag fortsätter. Nej, men en lyssnare hörde av sig. Björn. Och han hade lite att säga om det här klippet. Hans sambo, Linnea, lärde sig här om året hela den här smeknamnsmonologen från den här dokumentären från 1988 utan till.
Mm.
Som ett partytrick. Både han och hon är då exilgöteborgare i Stockholm.
Ja, måste bibehålla identiteten till varje pris.
Ja, men det här får man ju undra om. Alltså den här dokumentären kanske då är större än vad jag har förstått.
Mm.
I alla fall då i Göteborgs diasporan.
Mm.
Man kan tänka att den här monologen som hon då lärde sig utan till kanske har fungerat som en sorts sång om hembygden för dem.
Exakt.
Kanske funkar så där på fester utan göteborgare. Men jag hade ju inte blivit ledsen om Linnea drog Göteborgs monologen på en fest.
Andra hade äntligen trivts på en fest.
Jag ger det partytricket 5+.
Ja.
Har du några partytrick?
Jag kunde få höften att hoppa ur led mycket förut.
Samklang.
Mm. Överrörliga leder.
Men roligt, för det är ju inget skrytigt partytrick.
Perfekt självutplånande. Och så öppnade jag ofta ölflaskor med tänderna.
Ett sånt pick me girl partytrick.
Jag var jättebra på det.
Jag kan rabbla periodiska systemets 118 grundämnen utan till.
317.
Nej, jag tänker inte göra det, för det här är problemet med det här partytricket. Att det blir ju så självbelåtet. Så det går ju inte att utföra det.
Nej, men du ser
du
så
får bara
nöjd
lita
ut
på att jag kan det.
Du ser så nöjd ut.
Ja, men det blir också.
Vilket AG?
Det är också helt med.
Vad är AG?
Vad sa du?
AG.
Jaha, silver.
Ja, bra.
Nej, det går ju heller alltså, inte att göra det här tricket i en podd. Eftersom du måste ju göra det live. Så att människor inte ser att du inte tittar på en skärm. Annars men är det ju helt meningslöst.
Partytrick är ju oftast här någonting att imponera folk med plötsligt. Och det ger en injektion till festen. Energi. Ditt partytrick att rabbla
periodiska systemet.
Det är ju ett inverterat partytrick. Att du blir lämnad ensam på partyt och det kanske är det du vill.
Nej, det är ju det också. Alltså de första 25-30 ämnena, då kanske stämningen stiger.
Mm.
Sen planar det väl ut uppåt akteniden någonstans.
Mm.
Och sen när du kommer upp mot de här radioaktiva ämnena, då bara dyker stämningen. Ja, det är ett riktigt dåligt
partyt. Inverterat partytryck, jättetrevligt, mysigt.
Jag tror att det kan finnas fester. Astronomisk ungdomsårsfest kanske.
Mitt är att börja prata om feminism. Det är man själv snabbt. Många platser att sitta på.
Det är ditt periodiska system.
Tack.
Men det här var inte allt Björn skrev. Han skriver också att han någon vecka innan han hörde det här avsnittet när vi pratade om klippet med showarna i Göteborg.
Ja.
Då tillbringade han påskafton för sig själv. Alltså Linnea var iväg. Och han hade då trillat ner i ett varvsdokumentärhål på nätet. Som började med den här hamndokumentären som vi lyssnade på klipp från 88.
Mm.
Och då hade han hittat en annan dokumentär från 1983. Alltså som föregår den här. Som hette Den sista båten. Om varvsarbetarna på det då döende Öresundsvarvet i Landskrona.
Mm.
Och där fanns ett liknande klipp. Med lägre verkshöjd på smeknamnen. Men han som levererar namnen har en bra energi. En sorts GV-energi. Vilket väl då är en dålig energi. Men fast på rätt sätt. Mm. Ska vi lyssna på det?
Ja.
Ja, vi hade en som kallas för Cirkus Johan och Ljugar Hugo. Ja, vad har du med för några? Alfred med foten och Fornisse och Kalle med tummen och gräddbullen och bandspelaren.
Kalle med tummen. Han har ingen tumme, va?
Alfred med foten. Han har ingen fot. Du och David Sundin ska ha en stand-up-kväll.
Ja, just det. Vad tror jag att du sa det? Fanns jag glömt det. Jag måste plugga det.
Det är klart
jag och David Sundin ska ha ett märkligt författarsamtal.
Krogshow.
På Rival.
Ja.
Det är Davids idé.
Det är det verkligen.
Han är ju galen.
Han är också framgångsrik.
Det är han. Nej, men han har sent om sidor läst min roman. Mm. Och då mässade han och sa, vi kör ett författarsamtal på Rival.
Mm.
Så det här kan man då köpa biljetter till.
Vänta en sekund, jag tror jag har det. Jävla karar i ett ovanligt samtal om boken, böcker och livet. André Walden och David Sundin den 28 maj 1930. Biljetter finns på kalo.se. kahlo.se. Men du är beredd på att du kommer behöva ställa upp på olika sketcher. Skit. Jimmy Fallon-moment.
Ah, han har sagt att det är bara ett författarsamtal. Men jag vet ju... Jag känner ju David så pass bra, att vanligt kommer det inte bli.
Du kommer ha peruk vid något tillfälle.
Möjligen. Kanske kommer vi titta på bilder hur folk såg ut i verkligheten.
Ja.
I något fall.
Nej. Blomma. Lilla molnet. Cyklopen.
Ja, cyklopen har gått med på att vi ska visa lite hur han såg ut.
Bra insäljning. Kul.
Han är väldigt gullig.
Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka på Helvetet. Ha det bra. Håll utkik efter Andrev i skandalpressen.
Just det.
Hej.
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.